Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Sen måste vi även säga att det finns ju en annan viktig förändring för programmet. Det är att vi har fått en sponsor, va?
Vår
första riktiga sponsor.
Det går bra nu.
Ja, det går bra nu.
Snart kan vi säga upp oss.
Och det var ju, ja. Vi har ju faktiskt fått en sponsor till det som vi tror vi var inne och nämnde redan första programmet, som är viktigt och som ligger alla polisers själ. Och
jag ska säga, utan det här, då stannar polis-Sverige.
Så är det.
Så kan man säga.
Så är det.
Och då undrar man, shit, är det bensin till bilarna nu? Är det Nocco till de unga kollegorna? Eller är det liksom... Ja, Günthers korvar till mig eller sådär. Men det här är universalt.
Inga gratis reklam nu, utan nu ger vi bara reklam till vår fantastiska nya sponsor där. Kaffegreven.
Välkommen in i familjen.
Stort välkommen till er. Väldigt roligt att ni är med oss här. Och Kaffegreven, som ni hör lite grann på namnet, så är det ju er leverantör här om ni behöver det bästa kaffet. Och det behöver ni såklart. Så om ni strävar efter det bästa, då är det Kaffegreven ni ska anlita för att lösa ert kontors helheten kring kaffe. Allting där fixar de. Och riktigt, riktigt gott kaffe. Inte som sånt dåligt snutkaffe vi hade på jobbet tidigare. Utan det här är riktigt kvalitet. Och dessutom måste jag säga som stort fan av Frölunda, så är de faktiskt en av Frölundas stora sponsorer också. Bara en sån sak borde ju få alla att stötta det.
Som Frölunda, då behöver man inte sjunga taskigt kaffe Thomas Di Leva, som han sjöng om Brynäs för om åren.
Nej, det behöver man inte göra.
Men vi kan lägga till att Kaffegreven, de levererar ju rikstäckande och levererar både kaffe och fikalösningar, och de har även ett stort showroom i Mölndal om man vill gå dit och titta på produkter och prata med försäljare.
Sen vill inte jag, Martin, där att man, ja, man ska vi inte ens jämföra med polisens kaffe. Jag menar, en produkt som inte får heta kaffe med mjölk utan kaffe med vitt.
Nej, det här är ju något helt annat. Det här är ju kaffe på riktigt. Kaffegreven.
Hur var det här då?
Ja, juhu! Välkomna till veckans Hur var det här då? Jag, Viktor, har fått förtroendet att hålla i taktpinnen idag. Vi får se hur det går.
Det har börjat väldigt bra, ska vi tillägga.
Har jag mina...
Stark start.
Ja, stark start. Lite teknikstru som alltid. Mm. Jag är inte riktigt van att röra mig i teknikens värld.
Efter 25 avsnitt.
Det är räck och det är play och allt möjligt. Men nu är vi igång och det snurrar här. Så att... Jaha, du kan gå och lägga. Att polisen kommer ringa dig från Södertälje nu. Ja, det frågar vad de vill. Ja.
Så.
Hon sa stress.
Va?
Hon sa stress.
Ja. Fråga var det. Ja, jag fick någon lapp här. Men vi hoppas att det inte är något allvarligt.
Vadå för lapp? Vad har det hänt något?
Line, du kan inte ringa mig när du är i samma hus. Ja, gå och ring och fråga mamma vad det är. Under tiden spelar vi in här. Så. Jo, och då är det jag som har taktpinnen, ja. Och ja, då börjar vi lite enligt manus då med hur veckan har varit.
Vänta,
jag tror vi börjar med...
Va? Jag vill inte börja om det här.
Har de?
De kommer ringa dig, du måste svara.
Ja, ja, okej. Okay. Jättebra. Men ingen har ringt. Ja, ni vet ju vad som hände med Liv. Hon söp ju bort sin mobil och nu har tydligen kollegorna hittat den. Så
aha,
ringer det något nummer så måste jag bryta och svara. Men då kör ni på som vanligt bara. Är ni med?
Ja, vi är med.
Ja, ja. Är ni med?
Ska vi klappa på nytt eller?
Ja, nej. Då kör vi igång här. Då välkomna till så mycket... hur var det här då? fast det kan den heta också så mycket.
Ja, heter
det riktigt. Gud, vad är det som händer?
Ja, och välkomna hit. Jag håller i taktpinnen. Och vi börjar enligt manus med laget runt hur vi har haft det i veckan.
Alltså det här att du ljuger om att du har ett manus. Det ser ju lyssnarna
i. Det är uppe här i järnbarken. Det är liksom ja, som etsat fast som eldskrift. Amen. Inget undgår det här sinnet.
Nej.
Det är möjligtvis tekniken som ja, ibland hackar.
Ja, lite kanske.
Men kontrollen blinkar blå, då allt som det ska, som en känd grupp sjöng.
Mm.
Då börjar vi med laget runt. Och jag tänker att idag ska Nadim få berätta om vad han har varit med om och vad han har känt och tänkt och upplevt under veckan som gått.
Hände, kände, lärde, lite backspegel.
Ja, fint.
Ja.
Jag var han.
Speak freely.
Mm, tack snälla. Jag har ägnat mig åt lite blandat arbete och blandat resande. Jag har varit på bokmässan i 2 dagar. Sen efter det reste jag till Stockholm och föreläste i Botkyrka. Och sen har jag däremellan varit hemma, jobbat som polis och varit en mycket närvarande pappa. Dels på fotbollsplanen men också på middagsbordet hemma. Det är något som jag har vetat att mina följare har reagerat mycket på, att jag är borta mycket och sådär. Men mina följare förstår inte att... Eller människor som följer människor på sociala medier förstår inte att det man visar upp är inte, det är ganska selektivt. Det är inte hela ens livspussel och hela ens liv. Det tycker jag fler behöver tänka på. Men bokmässan var...
Menar du...
Ja?
Menar det heller inte alltid inte, verkligheten.
Vänta, menar du att folk inte är helt på det klara med att det är en tillrättalagd bild som visas upp på sociala medier?
100%. Jag blir jättemycket ifrågasatt hur närvarande pappa jag är, om min fru ens existerar. Massa. De förstår ju inte att det är typ ett arbetsverktyg man använder sociala medier till för, ja, men, och att man har en viss integritet. Nej, men människor på sociala medier har en viss förmåga att inte riktigt ta in att det är en dels en skönmålad bild men också en ganska medveten bild av det man visar. Men hur som helst, det har varit en fin vecka, mycket jobb, och bokmässan i år var ganska perfekt för min del. Jag var inte där i egenskap av författare eftersom det är bara dagsfärska författare som får göra detta, så de som släpper bok samma år oftast. Utan jag var där i egenskap av moderator. Jag kommer till det, Victor, för jag saknade dig där, du som ändå har släppt bok i år. Vad hände? Varför var inte du där?
Ja, jag insåg att jag tänkte att...
Där säljer man inga böcker.
Nej, vad skulle jag där och göra? Nej, men...
Hade du lite så här efter traumat på Gotland? Att det är mingelvärlden ja, inte för dig? Eller hur tänkte du?
Ja, men jag är ju en småhandlare i sammanhanget.
Nej, det är så här blygsamheten. Kläda inte.
Nej, men det var ganska många. Alltså det är inte bara giganter som är där. Det är ju ganska många mindre aktörer. Alltså även... Det var en kollega som har släppt en bok på... Typ, jag tror det var eget förlag. Han stod ju grindade rätt hårt vid hissarna liksom. I 3 dagar stod han där och delade ut broschyrer om att han signerade och sådär. Det är han som har skrivit Insats pågår och skrivit en uppföljare till den nu som jag inte kommer ihåg namnet på. Men i alla fall en kollega. Han stod, det är ju väldigt blandat med aktörer som hänger där. Så här, du hade gjort det där i alla fall, Victor. I alla fall... På själva mässan. Sen minglet kan vi diskutera senare. Hur det hade gått för dig där. Men det var väl min vecka.
Jag har aldrig varit på bokmässan.
Vad sa du?
Jag tror aldrig jag varit på bokmässa faktiskt.
Det är otroligt trevligt måste jag säga. Mycket trevligt.
Jag är inte så mycket för mässor.
Jag pausar bara här och svara. Jag pausar och svarar på det här samtalet.
Fortsätt Martin.
Ja, min vecka, det var väldigt blandat. Jag har varit två fotbollsmatcher som man kan återkomma till. Och sen så har vi också varit och föreläst lite för gränspolisen. De har haft ett så här startup ny del i sin verksamhet eller få komma in lite grann mer mot vad lokalpolisområdena gör och hur vi vårt arbete kring att ta fram vilka fokuspersoner vi ska jobba mot och hur det här arbetet med de olika evidensbaserade metoderna som man använder sig av, stadiemodellen och sen cylindermodellen är ju den där vi kategoriserar olika kriminella i olika nivåer för att sen kunna angripa dem på bästa sätt. Och även hotspot, det här med att man är på brottsutsatta platser under en viss tid för att skapa både trygghet och trycka bort brottslighet. Så vi har varit här och pratat lite om det.
Men vad ska de jobba på ett liknande sätt också? Eller var det bara för utbildning?
Men de ska ha, ja, precis. Det är ju lite grann. Vi försöker, som jag har varit inne på tidigare, lite det här med dels bygga basen att vi har mycket kunskap och då gäller det att alla är med och jobbar mot samma mål. Och då är det också de här regionala och nationella avdelningarna måste ju också ha lite koll på vad man behöver och hur vi kan samverka och jobba ihop bäst, så att vi jobbar som ett lag, så att man ser liksom till, man tänker ärendets bästa eller ett visst problems bästa och sen så tar varje olika del lägger liksom sitt jobb på det. Som gränspolisen har ju både en yttre verksamhet med det här rök, rörlig övervaknings poliser där, som är ute och söker efter personer som inte får vara i Sverige och även i passkontroller, att man har koll på till exempel om det kommer gängkriminella och så. Så att det finns ju massa, och trafikpolisen har också, de träffar ju på gängkriminella och sånt också såklart i sitt arbete. Så att det gäller att alla försöker göra sitt så att vi, och förstå varandra lite grann är ju en del i det. Så
men
det har varit och föreläst lite.
Har gränspolisen växt mycket eller? För det känns som att det, jag vet väldigt många precis, som har gått i gränspolisen av någon underlig anledning.
Det har växt och ja, men jag tror de har rätt spännande verksamhet nu. De har växt och de startar lite olika nya delar. Både sån här rörlig övervakning och sen att man bygger ut. Nu ska man, jag tror man skulle bygga, jag kommer inte ihåg vart de skulle vara riktigt. Men de ska bygga ut, om det är på Landvetter kanske. Ska bygga ut sina lokaler och förbereda sig för fler anställda helt enkelt. Så där har vi varit lite. Fotbollen var ju, första var derbyt mellan ÖIS och GAIS som var lite uppmärksammat i media. Det började med i vanlig ordning med marscherna där. Jag var ansvarig för ÖIS marsch, för ÖIS, helheten med ÖIS kan man säga. Och det började ju direkt vid marscherna där, att man är tuff och aggressiv och ropar skjut en snut och grejer när man går igenom stan där. Och det slängs någon banger och tänds lite bengaler och sen så försöker man genom olika rusningar försöker komma åt varandra utanför arenan för att slåss där, vilket man i stort sett misslyckades med. Det var någon misshandel. Och sen så det som kom upp i media var ju mer att man, det gick ju ganska dåligt för i sådana matchen och i slutet så kastade supporterna på en ståplatsläktaren in förverkerier och smällar och sånt in på plan så att matchen avbröts under en stund. Och av de här, jag kommer inte ihåg om 1000 åskådare var där inne, men de flesta gick där när det var några minuter kvar för att man tröttnade på att få vänta att det skulle starta om där. Det var tråkigt helt enkelt.
Var det den matchen du blev kallad för fotbollsmördare eller var det en annan match?
Nej, det kommer till. Ja, det har också blivit kallad. Mm. Den här matchen vet jag inte om jag blev kallad sådär jättemycket mer än att var väldigt, vi fick ta emot, vi stod på utsidan. Det är ju lite speciellt att gå in på vissa av de större arenorna. Så att vi undviker ju egentligen det tyvärr. Får vi göra. För att det är ju, vi har pratat no-go-zoner i tidigare avsnitt. Men den enda no-go-zonen som är i Sverige är ju egentligen på fotbollsarenorna. Där vi är svårt att röra sig om det inte är på liv och död. Då kan vi ju gå in där. Då får vi liksom, måste vi gå in. Men annars så är det svårt.
Så är det.
Det kommer ut i alla fall väldigt många människor att vara frustrerade. Och undrar varför vi inte gör något. Att vi inte går in och tar de här ligisterna och tar bort dem. Att de tycker att det var så tråkigt att se och de var där med sina barn och det var liksom, det blev bara bedrövligt. Och föreningen har ju tagit avstånd och så här också. Så att, tråkigt helt enkelt var det. Känslan efter den matchen.
Ja, jag jobbar ju också på den matchen där och jag kan ju bara inflika i det du säger Martin där, att det var extremt många som lämnade matchen och ja, de ifrågasatte vad fan vi gör. Och jag kan till viss del förstår de i de här lägena och det, så försöker man då förklara och så kanske de någonstans ändå kan försöka få en ja okej, ni resonerar så, ditten och datten och sådär. Men jag blir lite så här, när ska man från fotbollsförbundets sida, om man säger, avbryta en match? Vad är det som krävs egentligen? För ju mer man accepterar, eller desto mer, flyttas ju gränserna också fram. Och det kan vi ju se i andra delar av samhället också, hur vi agerar eller inte agerar och sådär. Eller jag är helt ute och cyklar nu. Nu känner jag att jag kanske...
Nej, men det var ju det övervägande som man gjorde, domarna där, över att om man kunde fortsätta arrangemanget och att det är säkert för spelare att köra igång. Och sen så är det också ibland så när pauserna blir för långa så bedömer de ju att spelarna har liksom kylt ner sig så mycket så att det blir orimligt att köra igång, att det tar för lång tid. Men jag tycker det var lite konstigt att man, för nu var det ju Gais-målvakten fick någon banger precis bredvid sig och blev skärrad där, stod i tidningen, och att domaren kan säga att det är säkert att köra igång matchen och att han vet att det inte slängs in någon sån mer, det kan han ju inte göra. Så att det är mer att man accepterat att vi har en typen av dåligt beteende och den tråkiga utvecklingen, så kör man igång ändå liksom, för att det finns andra värden, med ekonomiska värden och sportsliga värden, som får gå före säkerheten ibland, känns det som. Så att man körde på där igen, och det är ju som du säger, det var många som kom ut och var frustrerade, de undrar ju, de följer ju hur media är med gängvåldet, och de tycker liksom, de uttryckte verkligen att ligisterna tar över överallt, och det är liksom, även på fotbollsarenorna och allt de läser i media, att det är ligister och kriminella överallt, och det är liksom de som får styra och ställa. Så att det var tråkigt. Jag kan tycka det är ju naivt, men när alla de här supportrarna också följer media, och så att man inte kan liksom på något sätt lugna sig i en tid där vi har det värsta gängkriminaliteten och skjutningar och sprängningar och en otroligt ansträngd rättsapparat och allt vad det är, och inte kan lugna sig lite i det skedet och
ja fan, vänta. Har du då förväntningarna på dårarna inom den fotbollskulturen? Jag ska tänka
nej, men
på
det. Nej, bara att kan man inte bara ja, men det är mer...
Nej, grabbar, vänta. Vi chillar lite nu. De har jävligt mycket med gängkriminaliteten nu. Vi chillar.
Men ibland känns det nästan så, när det har skett någon jättehändelse så kommer det knappt någon larm på passet efteråt med stölder och bråk. Så ibland så blir det på något sätt som att människor blir tagna. Typ som efter stora händelser som varit, så har det varit liksom lugnare dagen efter terrordåd och så det känns som att det inte hade någonting att göra närmsta tiden sen. Att alla blir liksom påverkade. Så att jag är lite seriös att säga att man liksom fan känner att oj... Ja. Hela samhället känns liksom deppigt med terror och gängkriminalitet och allt vad det är. Det var en lång utläggning här. Men, och sen så var det också då det var på Häckenmatch i går. Vi brukar inte göra det så ofta, men där fick vi möjlighet och litet fönster där att gå in på arenan när ena laget tände massa bengaler. Och då kunde vi faktiskt gå in. Det var väldigt härligt att se i kamerorna hur vi går in och medan en står och håller en brinnande bengal, så kommer poliser upp precis bakom honom och tar tag i armen så att han får släppa bengalen och sen tar ut den därifrån. Och då står, efter att man har tagit ut den därifrån, då står liksom del av klacken och ropar till polisen: fotbollsmördare, skanderar de. Men det är ju jävligt intressant. Vad är det som vi mördar med fotbollen, undrar jag.
Jag måste fråga, hur kommer det sig att man valde i det här fallet att kliva in på läktaren och ta bengalen? För det är ju sånt som man får väldigt mycket frågor om kring allmänheten, och jag vet ju varför vi inte gör det. Men jag är nyfiken på vad som bara resulterade i beslutet att ni gjorde det.
Nej, men jag tänker så här att vi har ju ändrat strategi. Supportrarna vill ju absolut inte ha villkorstrappan, att man inte går in under matchen, men däremot till nästa match så gör man stora publikneddragningar. Utan nu har vi den här exkluderingsstrategin, att vi ska ta de som gör det. Och då någonstans måste vi göra det också, annars blir det verkningslöst. Och det är en sak att försöka identifiera efteråt. Det är ganska resurskrävande och det ska vara en utredning, en massa kallade misstänkta till förhör. Men, så att vi har ju en olika verktyg. Ibland kan vi ta dem utanför, ibland kan vi ta dem innan med bengaler. Och ibland, som i det här fallet, så hade vi möjlighet och ta en supporter inne på arenan utan att, det var bedömningen som gjordes där, utan att det skulle resultera i något våldsamheter. Att vi gjorde bedömningen att det kunde ske ganska snabbt och säkert och tryggt.
Mycket och bra gjort också.
De gjorde ju lite motstånd, en eller två försökte frita så här, men det blev inga batonger eller spray eller någonting, utan man fick ta tag lite i han och så ta ut han från arenan. Sen så stannade vi kvar med polisiär resurs som förklarade och stod kvar och pratade och så här. Och då står de och skanderar fotbollsmördare i samma vecka som supportrar har stoppat en match i vad det nu var, 45 minuter, en timme. genom att kasta in bengaler. Det är ju mord av fotboll om något. Så att, men det är väldigt märkligt. Men det får man, det är ju, man får inte förvänta sig för mycket hur de tänker. Men jag tycker det är viktigt att när vi har möjlighet så ska vi gå in och agera på arenan. För det får inte vara en no-go-zon när man får begå brott hur som helst bara för att det är fotboll. Det är trams.
Men du, Martin, för att du ska kunna hantera både veckan och månaden som kommer, så tar det inte bokstavligt. Du är ju ingen fotbollsmördare, utan det är nog en liten klyscha de säger.
Jo, men bara att man ens, jag, det blir så här, det är för att jag är lite naiv, men man tänker att man ens, vad får det ifrån liksom? Kommer från? Jag såg också på Twitter det här lagets officiella supporterkonto som säger att det var, ska se vad det var han skrev, att det var liksom det mest liksom oroliga och läskiga den här, de har varit med om den här säsongen. Man ser två poliser som går in på arenan, liksom mest liksom obehagliga som har upplevt. Är det så?
Men alltså, hör ni Martin, låter nästan lite ledsen och tagen. Nej, men, är jag fotbollsmördare? Är jag verkligen det?
Om man tycker att det är det mest obehagliga man kan vara med om och se två poliser gå in på en läktare, då är det ju inte det som är problemet, utan då är det ju hela läktarkulturen naturligtvis.
Men du, har du pratat med en kränkt unge någon gång? Det spelar alltså ingen roll vad som funkar eller inte. Nej, vi har inte på en arena att göra i deras värld. Deras arenan är deras, spelfältet är deras. Det är bara att släppa och gå vidare. De kommer aldrig acceptera oss där.
Jag vet. Det här är exakt anledningen till att jag slutade följa Twitter. För att jag tror alla de här idioterna man möter där, jag tänker att jag ska kunna omvända dem. Och så slutar jag inte skriva. För någon gång så hjälpte Victor mig. Så skrev han ganska snabbt när jag märkte att jag började med någon sån här konsol. Att lägg ner, det är ingen idé och det kommer inte hjälpa liksom.
Så att, det är skönt att Heffe går in och liksom lär upp sina adjunkter.
Klok som en bok.
Ja. Men vad är det för fel i huvudet på dig, Martin? På riktigt?
Vad sa du?
Vad är det för fel i huvudet på dig? En ung kollega.
Hur lång tid har du?
Mig själv inklusive. Var ju så här, ja, men man kan nog förändra alla. Det släppte kanske efter ett år eller två. Du har ändå jobbat i 20 år. Du tror fortfarande på det.
Alltså, jag blir inte så arg när jag träffar gängkriminella. När jag träffar de här liksom, kärnan, huliganerna. Då förväntar jag mig inget mer. Men här är på något sätt den officiella föreningens. Eller den officiella supporterföreningen, då står massa andra vuxna människor, då förväntar jag mig, mina förväntningar går upp lite grann. Och också min besvikelse är upp ungefär exakt lika mycket, tror jag. Men ja. Nu tog jag halva programtiden åt det här, men ska vi släppa det eller?
Det är lilla pigga laget runt den.
Ja, men det var ju bra ända att det framgick att det var lite
småfattig. Slakta laget runt. Jag satte en ny standard på 25 minuter monolog.
Ja, det ska vara lite så här peppo eller vad det nu kan vara.
Nej, det ska inte vara pepp.
Allvar, men istället. Nej, kom det en lång sövande drapa liksom.
Okej, vad har Peppe att säga? Det är väldigt nyckel på Peppes vecka. Han står i city och sover i princip.
Nej, men jag fick ju beskåda det här spektaklet när fotbollsmördarna då äntrade scenen, så att säga. Jag blev lite förvånad för det första. Jag var där och kollade privat. Jag hade ju tänkt att fira födelsedagen genom att hämta hem 3 poäng till Solna.
Jaha, var det Häcken AIK?
Vem är naiv nu, Peppe? Nu är du mer naiv än jag, nu tror du på det.
Men jag tycker att det är sin plats på att vi gratulerar vår broder här i programmet. Han har ju faktiskt fyllt år.
Hipp, hipp. Just det. Hipp, hipp. Hurra.
Grattis, Peppe.
Ja, grattis, ja, Peppster.
Hurra.
Ja, nej, men vi kan väl lämna fotbollen där, men jag tänkte att ja, det här blir ju lite spännande att se. Jag tänkte att faktiskt att det skulle bli ett jäkla russel där, men det blev inte, det såg inte ut att vara speciellt allvarligt. Men så tänkte jag också att ni kanske då går vidare och tar de här som stod 3-4 meter därifrån och vevar för fullt med lite bengaler, men det blev det ingenting av. Nog om det. Jag har faktiskt fått en riktig hjärnblödning på dig, Martin. Och det var ju
okay.
Förra matchen där, ÖIS Gais. Vet du vad du gjorde för fel? Ja, då ska du alltså svara nu, Martin. Du ska svara nu.
Nej, men jag funderar på om det har varit något uppenbart fel. Jag gör ju väldigt sällan fel, så att jag borde ju komma ihåg de få tillfällena som det så fall rör sig om. Men nej, jag kom inte på något.
Ett gigantiskt fel. Du kan ju få mig till att göra precis i stort sett vad som helst, så länge jag är mätt.
Fick du inte äta, gubben?
Ah.
Jo. Jag släppte av mina gubbar, tog ett SPT-fordon och drog iväg. Men jag gör aldrig om det än. Inte en gång. Och det skapade ilska, ska du veta. Inte bara hos mig.
Så vet ja, du det i och för sig gång. Gett redan i tidiga orden innan, några dagar innan, att
så
se
vet
till
du
att
det
ha
till nästa gång.
Innan.
Så vet du det till nästa gång.
Ja, okej. Okay. Ja, du har fattat.
Annars så har jag varit över på din ö. Och jag har tänkt här att nu ska jag väl få lite beröm av dig. Men det har inte kommit något sms, inget samtal.
Var över och grep rånare. Att du var där. Vad har du gjort?
Har gripit rånare efter ett mycket gediget polisarbete.
Vad härligt.
Men du får hämta hem och sen så kan vi följa upp det i programmet som kommer.
Ja, ska jag kolla upp detta.
Naturligtvis. Ja, vi hade sånt mastodontärende. Skulle precis in på bokmässan och köra lite fotpatrull. Hälsa på lite känningar. Nadde bland annat var tanken. Så inne vi in en halv minut. Och sen så fick vi ett ärende där strax innan 11. Sen satt vi och avrapporterade till 21.30.
Nej, fy fan.
Så det är lagom mosig. Men det blev bra. Och målsägaren återfick sina, eller åtminstone en dyrare ägodel. Så det var kul. Det var värt många timmar. Men det var rätt frustrerande när ögonen stod i kors och magen var superhungrig. Käkade lunch först vid 16:30.
Kan du berätta något om ärendet eller?
Nej, men ett rån. Där vi gjorde lite extra rätt hyggligt polisarbete, om jag får säga det själv. För det var kollegan som gjorde de mest briljanta idéerna. Och det blev väldigt bra. Normalt sett kanske man skulle lämnat och nöjt sig med en anmälan. Vi gjorde lite extra och lokaliserade både en gärningsman och en stulen motorcykel bland annat. Och ja, men det blev bra. Och kändes nöjd när man kom hem, även om det blev lite sent.
Tänk om alla poliser kunde göra lite extra.
Vad sa du?
Tänk om alla poliser kunde göra lite extra.
Ja, men jag kan sakna att vi inte gör det ibland. Det är synd. Men ja, ibland blir det som det blir. Resurserna finns ju inte alltid, och det var faktiskt på grund av att vi tog oss lite extra tid och kände att nej, det här lägger vi lite tid på. Och då fick det bli så. Och ja, det är skönt när man väl gör det ibland, att det faktiskt blir bra, så att man känner så här, ja, men fan, till nästa gång så är det värt att lägga. Det kan bli så där roligt igen. Men ja, så är det väl tyvärr i storstäder. Trycket är lite för hårt ibland och för mycket. Och då gör man det enkelt för sig.
Det var ju gott om poliser på bokmässan, annars kan jag säga. Dialogpolisen var ju jättemånga. Jag gjorde ett event med Fredrik från Dialogpolisen. Där vi pratade om religion, migration och polisiärt arbete för Göteborgs universitet. Och det var ju ganska många poliser i publiken. Och det var väldigt mycket uniformerad polis också, och jättemånga ordningsvakter, och det var ju ett nytt säkerhetsläge, det märktes ju det här året, till skillnad från förra årets bokmässa. Ja, nog om det.
Och Viktor, din senaste tid?
Alltså, det var jättemycket poliser där, men den här polisen som har släppt en bok Aktuellt år, han var inte där.
Nej, det är väl egentligen både ditt och ditt förlags fel.
Ja, men vad är en bal på slottet?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Min vecka har väl varit så där. Har varit mest handlat om föräldrarollen, som du beskrev tidigare, Nadim.
Mm.
Har tonårsdöttrar är inte alltid en picknick. De hittar på saker och de ställer till det för sig och allt vad det är. Men lite trevligt var det, mitt här under sändningen så ringde kollegor från Södertälje och hade hittat dotterns mobiltelefon som försvann i fredags. På, den hade de hittat på ett par ungdomar som hade gått runt med flera mobiler på sig som inte var deras.
Mm-hmm.
Och då hade jag varit så här smart och lagt in så här in case of emergency nummer och sånt på henne, så att då kunde de nå mig ganska enkelt. Så
ja,
att, det var ändå en liten trevlig nyhet. Så att det är väl mest vad veckan handlat om, men i och med det så tänkte jag att vi då ska komma in på dagens avsnitts huvudämne, som just är lite om ungdomar och kriminalitet, och då framförallt kopplat till att ungdomar allt större utsträckning utnyttjas, rekryteras, tvingas, vad man vill, av de kriminella gängen att hjälpa till med det dirty work. Och vi hade ju, anledningen till att vi kom in på det var att jag twittrade där under veckan om ett ärende på Söder där en 12-åring hade blivit kontaktad av kriminella som hade sagt att erbjudit honom mycket pengar och att han skulle, mot att han fraktade vapen och kontanter. Och det här värvningsförsöket då skedde över sociala medier. Det var antingen Snapchat eller TikTok. Jag är lite osäker på nu vilken det var.
Mm.
Men han hade ju varit förnuftig och tänkt att det här låter inte bra. Och kontaktat sina föräldrar som raskt kontaktade polisen. Men det får ju oss att tänka lite och där, och senast i dagarna så var det ju även pratade om det här, hur det såg ut med betydligt grövre saker. De hade presskonferens, Karin Götblad och några fler. Vad var de ifrån? Du kunde ju titta på
SIS och Socialstyrelsen och SIS och Socialtjänsten var det ju, som idag höll en presskonferens där man pratade om det här. Jag gillar inte namnet på det, men det kan man kalla det för Bob-rådet, som ämnar till att stoppa nyrekrytering till gäng. Och det är att varje lokalpolisområde, vilket är strax över 90 stycken, ska runt om i landet jobba med det här förslaget då, i en slags strukturerad form helt enkelt. Och ja, jag tänker att förslaget i sig är ju att man, alltså, att man ska liksom, att man ska ha med olika samhällsaktörer som till exempel polis och socialtjänst, och den här gången så är faktiskt även BUP med, och det saknar man ju ofta i samverkan med alla olika aktörer kring barn. Alltså BUP är barn- och ungdomspsykiatrin, men man bjuder även in, eller man föreslår även att kriminalvårdsrepresentanter och representanter från näringslivet ska vara med. Och det är att bygga upp en struktur som inte är baserad på, och det syftar till att bygga upp en struktur som inte är baserad på personliga kontakter och personligt förtroende. Och vi tillhör ju det polisområdet som jobbar på det sättet, att mycket av den samverkan som sker, som är väldigt bra, är ju baserat på personliga kontakter som vi har byggt upp under lång tid. Och det har ju Karin då identifierat, och vilket hon har mycket, mycket rätt i, att byter man ut en eller två personer i den konstellationen, i den samverkan, så faller ganska mycket, då vi jobbar i ganska mycket gråzon. Men här vill man då ha en struktur för det som inte faller lika enkelt om någon lämnar. Jag tycker det är väldigt bra, och bedömningen från polisens sida är att 1000 nya ungdomar strömmar in till gängen varje år. Jag skulle vilja veta mer varifrån de här siffrorna kommer, men jag betvivlar inte att de är sanna, för det är så som det är. Och faktum är, och det här är lite speciellt, att mitt under våran inspelning här nu så gick jag in och kollade min Instagram under Martins 35 minuter långa
långa inledning.
Och då, det var intressant, förlåt, jag ska inte vara elak. Men då är det en kollega, eller inte kollega, en kompis, en faktisk riktig person som skriver till mig att hon har pratat med en kollega vars bekant har gått ut med sitt barn runt 10 år, och mamman såg att det gick runt några ungdomar på fotbollsplanen, och hon tänkte inte mer på det, gick vidare, och helt plötsligt kommer det fram en annan mamma och säger till henne att hon inte borde vara här med sin son, för att de där grabbarna håller på och rekryterar pojkar ifrån det fotbollslaget. Och när den ena hade fått frågan hur gammal är du, då har han svarat 12, då har han sagt nej, du är för gammal, och gått vidare till nästa som ser ut som 10 år. Det är riktigt, och det här kommer alltså på noll kryddat nu medan vi spelar in i en mellanstor stad i Sverige. Så ja, det var mina ord om gäng unga.
Jag läste ju där utifrån det att han, Oisin på Aftonbladet, hade skrivit, och polisens siffror som du sa, att det, mm. de där till 2000, det är ju från polisens underrättelserapporter man har baserat det från.
Mm. Mm.
1000 barn rekryteras per år, och de även att i nuläget så är 2000 ungdomar som är under 18 år aktiva i de kriminella miljöerna på olika sätt. Och sen var det då den dystra siffran att antalet 15-åringar som åtalats för mord eller dråp har tredubblats hittills i år jämfört med hela året 2022.
Det är så sjukt alltså.
Alltså, jag vet inte, men är det när man tänker på barnens ålder i det här fallet. Mm. Barnens ålder gör ju att det är ofrånkomligt att rikta ännu mera strålkastare mot föräldraskapet. Alltså jag har en 12-årig och en 10-årig hemma. Jag är inte överdrivet liksom overprotective över dem, men jag har ju koll på deras sociala medier. De bränner inte runt på stan. De är inte själva på fotbollsplanen, pratar nog. Alltså det måste liksom, och jag säger inte, jag tillhör inte kategorin som tycker att, eller som sparkar på föräldrar eller tilltalar dem som en homogen grupp, för det är de inte. Jag vet att olika föräldrar har helt olika behov och olika problem och så vidare, men just föräldrarollen måste ju, för de som inte är kapabla eller utbildade eller kunniga eller vad det nu är för fel man har eller hjälp man behöver, så behöver den ju, man behöver börja där någonstans. För vad fan ska samhället göra åt en 9-10-åring snart? Alltså, hur långt ner ska vi krypa? Det är klart. Nej, vi ska, ja.
Och det blir ju på något sätt uppenbart i vissa fall när det är större syskonskaror. Vi har liksom syskonskaror där en är ihjälskjuten, någon sitter på jättelångt fängelsestraff, en annan är jätteaktiv, och sen så finns det någon yngre i syskonskaran som börja komma in och hänga med nätverk, och så finns det fler yngre barn som man vet kommer komma sen, och ändå så sker ju inget riktigt, socialtjänsten går inte in eller stoppas liksom inte. Det finns ju såklart fall där det är väldigt svårt att se det och det går väldigt fort, men det finns ju också många fall där man, det är helt uppenbart för alla. Polismördaren är ju en sån också, där mamman, det har varit mycket med det, hon verkligen försökte få hjälp. Han rymde från sitt...
Precis, hon hade väl larmat flera gånger, va?
Ja, och rymde från sitt... Sin behandlingsplats han skulle vara, och kom tillbaka till Biskopsgården, och ändå så gjorde man ingenting. Det var ju typ samma dag som strax efter mordet en gång, så kom ju den här placeringen, att nu fick han en ny placering. Det som fungerar inte det systemet, så jag hoppas att det här utspelet, eller det som kom från regeringen idag här, att det blir någon verkstad, blir någon förändring. Jag har ju inte jättehöga förhoppningar, men jag hoppas ju ändå såklart att det är någonstans man ser allvaret och gör någonting där. Polisen satsar ju jättemycket, och det måste ju andra aktörer göra också på samma sätt.
Och här har vi ju ett jätteproblem för antalet föräldrar och familjer som, precis som du beskriver här Martin, som inte har koll på sina barn överhuvudtaget. I min värld så jag upplever att de blir bara fler och fler, och att socialen och socialen ska liksom ha resurserna för att kunna möta upp det här behovet. Alltså det krävs enormt mycket resurser. Enormt mycket resurser. Vi pratar liksom kanske inte en dubblering av nuvarande kanske. Alltså vi står inför en utmaning är nog inte rätt. Alltså vi står inför ett gigantiskt problem. Och hur fan ska man lösa den? Eller hur ska man knäcka den nöten? Den är inte enkel. Och samtidigt som man nu då kanske på vissa håll också dra ner på skolverksamhet. Mm. Jag har ett par lärare i min direkta närhet där det ska sparas pengar enormt. Mm. Och samtidigt som de säger att antalet barn med extra behov har aldrig varit större. Det där är liksom...
Jag såg något, Peppe, häromdagen, någon flash om att de införde anställningsstopp på skolan i Göteborg.
Ja, det är det definitivt, och det ska till och med då sparas in. Så de kommer ju få göra sig av, eller de kommer inte få göra sig av, men de kommer få spara in och förändra, flytta runt resurser och sådär. Och det är ju många som, eller många ska inte, men det är vissa då som väljer att lämna skolvärlden i en tid när de behöver ju extremt mycket mer resurser. Fler lärare, fler som kan fånga upp. Tätare samband.
Men det du sa, din fråga där, Peppe, det du sa, problemet är så gigantiskt, vi står inför en lavin som kommer. Ja, men precis. Vad är alternativet? Alternativet är att absolut att bara fortsätta mala på med det som man vet fungerar, och inte, oavsett vad det man drar ner på skolan nu, de resurserna man drar ner på de skyddsfaktorerna som finns runt omkring i samhället, det kommer vi få betala om 10 år igen. Och då kommer en annan självgod politiker stå där om 10 år och säga, vi vi såg det komma. Alla ser det komma hela jävla tiden, men här och nu så investerar man inte på några som helst sätt inför framtiden. Kris och inflation och krig i all ära, men det här är ett problem som är här för att stanna tills vi väljer att satsa och göra rätt saker på riktigt. Och då pratar vi inte bara skolan, vi pratar alla skyddsfaktorer som finns och man måste jobba mot segregationen. Hela den delen kan vi ta i ett annat program, men man får i alla fall inte skära ner när skeppet håller på att sjunka liksom.
Men du satt ju i Veckans brott med Kristoffer Karlsson där för ett gäng år sedan. Jag tror att det var en tweet som är 4-5 år gammal som har fått snör nu igen.
Mm-hmm.
Där han på ett jävligt enkelt sätt förklarar liksom vad det är som krävs och just då fokus på skola och allt vad det innebär. Den har ju verkligen fått nytt liv nu med tanke på allting som händer och sker med besparingar. Det läggs mycket på oss och ja, men ska vi komma till bukt med det här? Vi måste börja i alla ändar. Vi kan liksom inte släppa någon ände.
Och apropå det var 4 år sedan. Jag roade mig häromdagen på Twitter eller jag satt och googlade på nätet. Och då såg jag att 2014 hade ju polisen tagit fram en rapport om kriminella gäng och deras inverkan i lokalsamhället. Där man liksom har identifierat problemen, vilken inverkan det har och även stopplat upp. Det här måste göras.
Mm.
Och det var ju 2014 och man får väl säga att vi, samhället som är vi, klarade inte av att ta till oss de slutsatserna. Det får väl sägas uppenbart. Mm. Sen kommer det, ja, och så tänker man, det är ju lite dystert att tänka då att 2014, ja. Då hade man identifierat att vad hände 2015? Ja, då blev det en ny organisation för oss. Och som vi har varit inne på, då slogs mycket sönder och isär. Och julen ska börja uppfinnas på nytt. Men det går nog inte helt att bortse från ett litet samband där heller.
Samtidigt som vi hade flyktingströmmen 15-16 med allt vad det innebar. Ett gäng där
som... Vi tappade ju mycket upparbetat, men det har vi varit inne på förut. Ja. Vi ska inte sitta och älta som gamla sura, bittra...
På tal om Veckans brott så var det den tiden som jag för första gången började använda ordet insocialisering i kriminalitet. Och det kanske vi får anledning till att prata lite mer om, men det som jag tycker är intressant är att hur snabbt det har gått. Jag menar, jag började jobba med Veckans brott 2019, i 2,5 år ungefär. Och från den tiden till att de socialiseras in i kriminalitet, alltså de groomas in på något sätt, de får göra små ärenden, de får pizza, de får lite betalning, de får det här liksom grundläggande mänskliga behovet tillgodosett, liksom fysiskt skydd, ekonomiskt skydd, bla 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 och så vidare. Från det till nu så är ju utvecklingen som sån att nu står inte barnen och vinkar alltid på att de vill bli mördade för statusens skull och de socialiseras in på samma sätt som de faktiskt hotas in, finns det rapporter om, utan de säger att om du inte gör det här så är det du och din familj som råkar illa ut. De får alltså inte längre belöningar för att göra de här sakerna av status och pengar, utan de får direkta hot. Och det har gått otroligt fort. Alltså det är bara några år sedan och det här kommer nu. Så vad är nästa steg kan man undra?
Ja, men nästa steg har vi ju i detta nu. När barn frivilligt söker sig till gängen för att åta sig vissa morduppdrag. I ett större sammanhang än tidigare. Så som jag har förstått det när jag har läst nyhetsflödet och... Rikspolischefen var väl ute också och pratade om det här och har för mig om att det är helt ute och cyklar. Och det kan inte jag ge mig till minnes riktigt att det har varit så i den utsträckning som jag upplever att det målas upp. Och här har vi, nej, men alltså vi har ju grejer precis överallt.
Och därför är det ännu viktigare att jobba i bägge ändarna. Jag är för de här repressiva åtgärderna, alltså det mesta som vi ska göra, högre straff och så vidare. Ungdomsfängelser är jag egentligen inte för, utan det enda som talar för det är att jag inte har något bättre alternativ för att SIS och HVB inte funkar. Men vi måste verkligen börja jobba i den andra änden också, och det är ju ingen som gör. Det är ju som kris och panik överallt nu och man skär ner på skolan och allting som man vet. Och jag, med tanke på det jobbet jag gör och de samverkanspartners jag har, är ju uttalad brottsförebyggande. Kommunen har ju fått liksom ett uppdrag, men de får inga medel, snarare tvärtom. Så vi kommer att sitta här om 10 år igen.
Och när vi nu pratar också ungdomsfängelser, det känns ju som att det finns en samsyn där mellan SD och M nu, om jag inte är helt ute och cyklar, där man har en samsyn på att det behöver flyttas över från dagens SIS-hem och allt vad det här nu är Så där verkar man ju ha en samsyn och bred majoritet i riksdagen.
Så ska vi kanske flika in när man vill säga, ja, och det är många som, ja men SOS och socialtjänsten måste vara med på tårna och sånt där. Man ska ju komma ihåg att de har ju en likadan arbetsbörda som vi har.
Om inte värre faktiskt.
Om inte värre, och de är utsatta för enormt tryck och kampanjer med det här att de kidnappar barn och sånt och sådär, så att ja, man ska nog liksom, vi får nog vara lite försiktiga med att säga att bara liksom per automatik säga att här måste socialtjänsten komma in. Det är bra att man har börjat jobba på de här bitarna, liksom att häva sekretessen mellan oss och SOS, för det har ju varit en riktig black om foten, upplever jag.
Ja, jag tycker man kan ju säga att de behöver komma in, men det är ju inte samma sak som att vi pekar finger att de gör ett dåligt jobb nu, utan de är otillräckliga och har inte de resurserna och organisationen som behövs.
Ja, men alla är så jävla nöjda att liksom så här, titta vad mycket resurser vi skjuter till rättsväsendet, var bra.
Ja.
Ja, men ge gärna socialtjänsten en rejäl släng av sleven också.
Absolut.
Annars kommer det släpa. Då kommer vi bara, nu tittar vi, har upptäckt alla de här på glid. Gör något.
De hade ju tufft redan då, innan liksom. Det kom den här gängkriminaliteten. Ja. Alla andra barn och ungdomar som mår dåligt som ska få hjälp och alla de komplexa problemen. Och så det här som är helt abnormt stort berg att hantera.
I samma rapport som du hänvisade till innan, Viktor, jag tror att det var Karin Hjältblads rapport som hon fick på uppdrag av Reinfeldt, som där hon presenterade hela den här utvecklingen som vi har blundat för, i samma rapport, om det nu är samma vi pratar om, i samma rapport så säger hon också att polisen, vi är tillräckliga, utan nu behöver vi rikta liksom resurs och strålkastare åt socialtjänst och skola. Och vad är det vi säger idag? Jo, vi säger ju samma sak egentligen. Vad gör man? Man gör samma misstag som man gjorde då. Så om 10 år, återigen, det är tredje gången jag säger det tror jag, så kommer vi sitta här och säga, vi sa det här för 10 år sedan, många av oss.
Mm. Han sa ju det, den här presskonferensen med Götblad, då ställde ju någon reporter frågan, läser att polischefen slog larm Götblad då redan 2010 om att tusentals pojkar var på väg in i kriminalitet.
Det var nog den jag menade. Ja, förlåt.
Ja, nu 13 år senare lägger hon fram en rapport i liknande arbete, och då hade hon konstaterat att Götblad bara, problemen behövde uppenbarligen bli mer påtagliga för att politikerna skulle börja lyssna. Det är ganska dystert. Då var det så att då tar vi lyssna frågan, Nadine.
Ja, då har vi fått ett mejl ifrån en anonym Lasse, står det. Konstig hälsning. Hur som helst, hej mina favoritpoliser. Häromdagen var jag ute och gick i skogen som jag brukar göra, och jag såg en bil som såg skum ut. Jag visste inte vad jag skulle göra och tyckte att hela situationen var rätt obehaglig, så jag gick raskt vidare. Det är en gångväg, men det går även att köra bil där, även om det bara är kommunens personal som brukar göra det. Så bilen var inte dum, eller den var dumpad där, men den var inte fraktad dit. Vad ska jag göra i en sån här situation? Ska man ringa polisen? Ska man ringa bergare? Ska man ringa kommunen? Jag vet inte.
Det vet jag.
Ja, våran trafiknisse.
Ja, det är oss.
Nej, men när man hör så här att det ligger övergivna bilar, så kommer jag dra till minnes någon grej som var för några år sedan. Då var det en person som har varit försvunnen en längre tid. Och efter lång tid så hittades personen i en bil i en skog, och det verkar som då i en kurva någonting, som har gått av, flugit ut mellan grenarna där på något ställe där folk inte går så ofta, och så skadats eller dött direkt, och sen så bara varit försvunnen längre. Så med det så vill jag säga att först så kollar man ju i bilen så att det inte är någon som är skadad eller att det sitter någon där, och sen så ringer man polisen. Och då kan det ju hända att polisen har lite frågor om man ser något registreringsnummer och sådär. Och då hjälper man till med det. Men annars så får ju polisen komma dit sen och se vem som är ägare. Då kan man ju se om den är stulen eller vad som behöver göras. Så tar polisen hand om det sen och tar kontakt med eventuellt med kommunen eller om den behöver flyttas eller någonting. Så att ring, om det inte är någon i bilen som är skadad, så ringer man 114. Och om det är någon som är skadad naturligtvis.
Kommer fram någon gång i nästa år.
Ja, alltså man får checka
in. Det kan gå lite fortare.
Man får checka in i skogen och bosätta sig där för att komma fram 114.
Men är det ingen skadad i bilen och inget farligt, så se till att ta en bra position om du inte har tid att vara i telefonkö. Och så kan man mejla polisen eller skriva in i en sånt formulär till polisen också. Det går ju också utmärkt.
Och här kommer en liten detalj, ett litet tillägg. Och då kan man så här, som uppmärksam person ibland, om man ser en bil stå konstigt, vare sig det är i skogen eller i någon dik eller vägren, så då kan man se det att ibland sitter det ganska ofta ett litet polisband kanske knutet på bilen, och då är det en indikation på att polisen har redan varit där och gjort en kontroll, så då behöver man inte sitta de här 18 åren i 314-14 på nytt.
Du gör ingen direkt reklam för våra.
Vi kan inte göra reklam för det, det är helt omöjligt.
Varför ska vi göra reklam för något som folk uppfattar inte fungerar?
Ja, men det är ändå viktigt att de hör av sig, tänker jag.
Ja, det
är, och även absolut, om man ibland får vara lite kö, så är det ju viktig information som vi behöver.
Det är korrekt.
Kämpa på lite, men även om det kan ibland
folk, du måste ändå veta vad de ger sig in i. Men har du ringt 114-14 själv någon gång? Alltså på riktigt?
Ja, massa gånger. Ibland så går det faktiskt mycket fortare än sådär.
Man kan väl säga så här, man är medveten om dess brister och man jobbar på att förbättra och undanröja problemen. Så är det.
Ja.
Så att man ska absolut ringa. Jag är lite raljant här.
Jag backar den raljansen.
Såklart ringa.
Men det här känns ju lite som att det är ett problem beroende på när man ringer. Jag har kanske ringt 3-4 gånger det senaste året. Jag har aldrig väntat längre än 10 minuter typ. Och sen så har man ju de då som har väntat flertalet timmar. Så jag tror att det här är... Ja, man ska ha lite lotto när man hör av sig också, tror jag.
Ja. Men det är just det. Det ska inte vara något jävla lotto.
Nej, absolut,
man ska kunna
absolut
få hjälp så liksom.
Visst är det så. Ju... Om jag ska vara så här som Peppe brukar anklaga mig för, väldigt så arbetsgivarvänlig, så är det är svårt att täcka upp för alla olika toppar när det ringer som mest och ha den bemanningen hela tiden. Det är ju svårt. Sen så behöver det bli lite bättre än vad det är. Det tror jag. Men det är ju svårt. Ibland kommer det vara lite köer.
Hörde du inte jag tog partier?
Det gjorde du faktiskt,
Peppe.
Jo. Ni var två.
Absolut, det var bra. Tack för det. Tack för det.
Men jag brukar faktiskt säga till människor som frågar mig hur man ska kontakta polisen att det mesta man vill göra på 114-14 går ganska bra att göra på nätet.
Absolut.
Ja, så det går väldigt bra. Det brukar jag så vidare slå ett slag för. Det är att tipsa polisen på nätet. Alltså man kan skicka in sina tips och man kan göra det anonymt eller lämna information. Och det räcker bara att man googlar igen den tipsa polisen, klickas in på sin region. Det går jättebra istället för att ringa 114-14 och bespara sig pausmusik och spott och spe på sig själv.
Om jag nu häcklade 114-14 så ska man ju faktiskt lyfta fram att Polismyndigheten har ju utvecklat och lyft fram flera e-tjänster som är väldigt bra. Bland annat är det mycket viktiga att kunna ge tips, men även lämna anmälningar. Man kan få registerutdrag digitalt och så vidare och så vidare nu. Så att man är ju blivit lite mer digitala, anpassa sig lite mer efter den nya tiden. Och det är bra.
Peppe småler nu, han tänker att nu fick de kalla fötter med två gaphalsar, att de skulle nyansera sin kritik lite.
Nej, men rätt ska vara rätt.
Ja, det är bra. Så ring 114-14 eller gå in via Google och sök tipsa polisen eller på polisen.se. Så
jag bara ser hur Victor liksom frenetiskt läser sms, kommunikationsavdelningen har skickat det här, försök lyfta det här. Ja, du gjorde ett bra jobb.
Ja. Ja, vad säger manuset nu, Victor?
Manuset... Hur länge har vi varit på? Börjar vi närma oss eller?
Ja, vi börjar närma oss.
Jag tänkte i sådana fall att vi kunde avsluta med en liten betraktelse här. Jag var ute och jobba angående det här att vi var inne på förra veckan. Peppe, du sa att det är lite tungt och ja, det är mycket nu och det är jobbigt för polisen generellt. Alltså hade vi gjort ett fordonstopp och det var några killar vi kollade där utifrån förorten och den ena stod jag och pratade med, jättetrevlig och så här, han var lite nyfiken på så här, hur vi jobbar och så frågade han så här, men hur länge har du varit polis då? Jag har varit polis i 22 år. Så tittade på mig och sa, ja 22 år. Fan, du ser fett trött ut alltså.
Ja, fint.
Jag bara, ja, det stämmer. Jag är fan rätt trött alltså.
Du, Victor, finns det utrymme i manuset för en ytterligare liten kort fotbollsgrej här också innan vi avslutar?
Ja, absolut. Nej, i och för sig, är fotboll din nya golf?
Golf återkommer till nästa avsnitt. Jag tyckte det var så fint här. Twitter när de klagade på att agerande när vi gick in och plockade ut en supporter. så var de också förundrade över att vi vågade och att det gick. Alla verkade helt chockade. Och då skriver de ju här, konstaterar mycket klokt, att det är skillnad på Hisingssnutar och Södersnutar. Det är lite mer ruter i Hisingssnutarna. Sen började de bråka om vilken stadion som låg närmast polisstationen, att det var fördelar och sådär. Men man kan bara ta fasta vid det här, att det är skillnad på Hisingen och Söder.
En handske är kastad, Viktor. Ja.
Jag är nöjd med att säga så här: ja, det är stor skillnad.
Bra.
Men ändå, Martin, du säger att du inte läser Twitter, att du har lämnat Twitter. Ändå har du bara citerat Twitter nu 3 gånger den här kvällen.
Så jag är där inne och snokar och, och smyger jag runt som någon anonym nolla.
Jag har spioner.
Jag har en spion.
Nej, spioner, ja, alltså.
Det är du flera, som plural. Sitter och läser själv. Ja, och då är det väl bara att säga hej då till våra kära lyssnare för idag.
Hej då!
Hej då, ni ska säga något, fatta. Ja,
hej då! Det här blir kanon, vi stoppar det.
Hej! Ja. Hey. Let's be careful out here.
Jo, hur var det här då?
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.